Du har ju redan beskrivit vilket kunskapshöjande liksom innehåll du vill göra i Digital Reliance, men vilka är det framförallt du vill kommunicera med om det?
Jag tycker ju som sagt då att vi ska sitta ner med plattformsägare, politiker och så vidare och prata om hur vi överför barnreklamförbudet på samma sätt som TV överförs till nätet, så måste barnreklamförbudet överföras till nätet. Alternativt en jättefet debatt om varför vi ska ta bort barnreklam. Något av det. Alltså man kan inte bara låta det försvinna för att folk börjar köpa mobiltelefoner eller så. Det är sådana saker som vi behöver titta på. Och sen så tycker jag att plattformarna, alltså gränssnitten ska ju fungera så att om man laddar upp ett YouTube-klipp och så kan det komma någon och säga oj, vad är det här för YouTube-klipp? Om det är reklam så måste vi göra så här. Alltså det ska ju vara i gränssnitten tycker jag. Jag tycker det är väldigt mycket så att man ska läsa någon lärobok och sådär. Jag menar, det är ju bättre att bygga in det i systemen så att man får hjälp som användare av systemen att göra detta. Så det måste samarbeta med plattformsägarna. Så man löser det på en teknisk väg, delvis.
Om du tittar runt omkring, Jessica, du var ju lite inne på det. Men vad är det liksom enskilt kunskapshöjande aktiviteten som du ser mest behov av?
Jag tänker nog utifrån mitt politikeransvar. Då handlar det, skulle jag säga, det har jag redan sagt, jag tycker att det är ett delat ansvar bland alla de här aktörerna, inklusive bloggarna. Men jag, utifrån konsumenten, det är den jag försöker skydda när jag tänker på i mitt arbete. Och då är det ju en kunskapshöjning i hela, alltså bland andra konsumenter. Det gäller det här och det gäller allt annat. Nu har det varit väldigt mycket fokus här kring barn, men och det tror jag vi i och för sig är ganska överens. Vi har ett barnreklamförbud och så. Det handlar ju, det här är ju alla de som är över 12 år. Och det finns nog säkert en annan 37-åring också som liksom, läser och följer YouTube och bloggar och så. Så att det här är ju mycket större fråga. Men kunskap bland oss konsumenter då, skulle jag, om jag nu får ha någon roll här, så ska jag säga att det är där.
Jag tycker ju att det här är så stor fråga så att jag skulle vilja att man pratar mer om det i skolan. Att man reflekterade mediekunskap och så. Därför att jag tycker att det här problemet är egentligen så otroligt mycket större. För det är ett demokratiproblem i förlängningen. Om det är oklart vad som är köpt kommunikation och vad som är journalistik. För det är faktiskt journalistik som man producerar. När det blir svårt att tolka ut och när man börjar tycka att det inte spelar så stor roll, så är det svårt att tänka att det sen skulle bli någon skillnad. Jag tycker mig se det här även i traditionella medier också. Jag tycker att det är lite märkligt ibland när man ser tidningars magasinsdelar som har hela fullt med reklam från ett varumärke och sen så råkar liksom varannan artikel eller inredningsreportage ha produkter från samma företag. Alltså, det börjar glida överallt. Så att det är ett långt problem.
Vi har en mellankommentar
innan. Det funkar. Så. Jag hade bara en kommentar. Var på seminariet här på Hej Digitalt om digitala ledare tidigare idag. Där man väl kom fram till att inte alla kanske alls var så digitala i de stora bolagen. Och jag har väl egentligen en fråga till annonsköparna, hur ni ser på det digitala ledarskapet och hur det påverkar just sociala medier för de unga. För det blir väldigt mycket diskussion om barnen, men det är inte de som ska behöva ta ansvaret för den här frågan.
Det får Jessica ta. Jessica känner många ledare i de stora
annonsörerna. Ja, här är den som känner ledarna, ett eget nätverk för dem faktiskt. Skoja lite grann bara. Nej, men det jag tycker, om jag får backa lite grann, så alltså ett av skälen till att vi sitter här idag är ju att frågan kom upp i, när vi började prata om Miss Lisebell-caset som faktiskt satte ganska mycket spotlight på frågan. Och nu kan vi strunta i att det var just hon, men det finns väldigt många unga bloggare som samarbetar med företag. Där de själva inte ens när de får sitt uppdrag kan känna skillnaden på vad är jag nu? Är jag en influencer för att jag bara tycker någonting eller är jag faktiskt marknadsförare för att jag dessutom får betalt? Betalt kan ju vara en massa olika saker man får betalt. Vi vet ju att jobba med produktplacering är ett sätt och det kallas på något annat vis i den här världen. Till syvende och sist så blir det ju rätt mycket annonsören som då i det här fallet åkte dit. Det fanns rabattkoder och det fanns tävlingar och det var lotteri inblandat i det här. Så att helt plötsligt för första gången kunde vi ta i detta vad det är för någonting. Gustav, du nämnde att skulle jag gå in och titta på hashtaggen tävling på internet och inom influencing, så kan vi hitta 300-400 sådana som pågår just nu.
Som inte är annonsmärkta.
Som inte är annonsmärkta.
Och plus man kan lägga till att vi har lotterilagstiftning och så som går igång när man gör tävlingar och sånt där. Och det bryter ju också. Så vi har ju systematiska överträdelser, och när man har det så måste man ju titta på antingen att ändra lagen eller så måste man göra något annat.
Viktigaste kunskapshöjningsområdet?
Nej, men jag tänker på mycket att de här personerna, de lever bara sina liv. Jag tror att det är ganska så här lätt att glömma det. De lever bara sina liv, och en grej som jag också tror att många gånger när vi tror att det handlar om smygreklam, så handlar det också om att de bara har fått ett PR-utskick och väljer att skriva om det. Och där kan man ju inte riktigt säga, för det är fortfarande, de säger bara...
De vill bara ha content till sin kanal.
Ja, de använder, det blir innehåll till deras kanal. Och jag tror, alltså vi pratade om det här innan också, att jag undrar bara vad som händer med innehållet på de här kanalerna. Men också att det handlar mycket om att en grej som flera börjar förstå är att ger här och personen faktiskt tycker om det så mycket, så kommer den lägga upp det här på sin kanal och prata om det i sin kanal eller visa det i sin room tour. Men det kommer inte vilja ha betalt, utan det kommer få någonting för det, men inte pengar. Och att det är faktiskt betydelse, jättemycket, har jättestor betydelse.
Mm. Så kan man säga att du vill se en kunskapshöjning också inom, så lite mera kring hur youtubers och bloggare och influencers jobbar för att vi ska få en större förståelse för vad utmaningarna finns? Är det det du menar?
Ja, absolut. Verkligen. Mm.
Någonting som du tycker att du har lärt dig i sittande liksom, diskussion?
Jag tänker mycket på det som Erik sa där borta om att de blir bara, de får bara en utökning, att allt vi heter att det handlar mycket om att de är personer och att de inte riktigt vet många gånger om vad som är rätt och fel, för att de vill bara stärka sitt egna varumärke. Och sen så har jag fått mycket tankar kring just det här med barnen. Hur det kan förändra, och just det här med att principerna som är på tv-reklam och sånt ska ändå följa med här också.
Du hade inte tänkt så innan?
Nej, jag hade inte riktigt tänkt så långt, nej. Mm,
bra. Kort insikt?
Nej, jag har bara reflekterat mycket under den här eftermiddagen kring just hur påverkar det här kreativiteten. Att det blir precis som du säger, man skapar, det här är innehållsskapande. Och då, vad händer med den andra kreativiteten?
Du var så ärlig förut och Jessica berättade hur du har lärt dig på sistone. Något nytt som har kommit till dig idag?
En massa saker tycker jag har fått till mig. Men jag tycker samtidigt, jag måste komma ihåg att det här är något fantastiskt också. Särskilt för mig som politiker. Jag har möjlighet, nu kan jag liksom gå förbi journalisterna och gå direkt på. Så att det här, och det är en sån stor, alltså, det är något bra också i grund och botten. Det får man inte glömma här.
Nej, jag håller helt med. Jag känner väl två känslor. Det ena är att jag tycker att det är rätt fantastiskt det här samtalet. Det har varit ett väldigt långt samtal, men alltså, den publiken vi har haft har representerat så mycket intressanta perspektiv. Det är liksom tunga personer här och så som kommer och ger mig kunskap och massa så här. Så jag tycker att fantastiskt vilket bra samtal det kan bli på det här sättet. Samtidigt som en annan del av mig säger, åh jävlar vad lång väg det går att gå. Om vi nu ska vara på nivån att vi börjar prata om begrepp. Och, alltså, det är ju verkligen att krypa, och jag skulle vilja dra den här linjen bara boom, där, och så fixa till saker, och så känner man ju bara. Så det är två dubbla känslor, men jag
så
känner
jag bara,
lite så.
Så jobbar vi inte in politiker.
Nej, det är inget så.
Ja. Tack och lov.
Elisabeth, har någon ny polett ramlat ner i ditt polettfyllda skafferi?
Det är väldigt många intressanta inlägg och inspel här, tycker jag. Men när jag var ute och lyssnade in lite i de här gruppdiskussionerna så slogs jag av att oj, vad det här är svårt. Vad det verkar vara svårt. Hur man ska göra. Och vad som görs. Och att det liksom inte riktigt blir så bra.
Och du som jurist tycker så här, det är bara att följa reglerna. Hur svårt kan det vara, eller?
Ja, det är ett bra rättesnöre.
Klockan är 17 och vi vill gärna höra er feedback. Hand upp om det var relevant. Ja, kanske 70% tyckte det. Och det känner jag mig jättenöjd med. Och jag känner att ni tyckte att det var det, för det har ni gett uttryck för. Stort tack för att ni medverkade. Stort tack till KOM, till Jessica och gänget, Nicole, ni som lät oss ordna det här samtalet. Jag tycker det blev väldigt almedalskt, som du var inne på, Gustav, att vi fick ägna mer tid än bara en hetsig debatt om rätt och fel. Så jag är väldigt glad att vi fick ha det här samtalet. Tack till alla er som kom. Ha en trevlig kväll. Med lite musik så kommer vi stämning.